If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tja Jonas.
Tjena.
Läget?
Det är bra.
Nu ska vi snacka valuta.
Ja.
Vi har ju människor, vi svenskar är ute och reser rätt mycket.
Precis.
Och vi är lite frustrerade.
Ja.
Ja, vad tror du vi är mest frustrerade över?
Ja, det är väl valutakursen.
Ja, folk tycker det är dyrt alltså.
Jo, det har blivit väldigt dyrt.
Mm. Jobbigt, framförallt i USA och Europa.
Ja.
Ja, så vi ska snacka lite grann om vad det här beror på. Det ska vi för sig inte gräva in oss i för mycket, men vi tänkte ändå, vi har frågat lite ChatGPT här varför det blev så här.
Ja, fått lite olika svar.
Ja, exakt. Men, och sen så ska vi prata om lite olika saker. Vi ska snacka kreditkort.
Ja.
Och det här som kallas valutaväxlingspåslag.
Precis.
Hur det fungerar, om det är bra, dåligt, allt det där.
Ja.
Vi ska snacka om Curve och Revolut.
Precis.
Med två lösningar på det här som är ganska intressanta.
Ja.
Som många använder.
Exakt.
Vi ska snacka valutaväxling via butik som till exempel Forex eller bankomat.
Precis.
Och sen ska vi snacka om lite resmål som har blivit både billigare och dyrare.
Ja.
Och varför man kanske ska resa till dem. Och det är väl ungefär det.
Ja.
Så ja, jag hoppas att vi kan hjälpa folk som tycker att det är jobbigt att resa.
Precis.
Mm. Du har ju själv just varit och rest.
Ja.
Ja, men du var ju på Sri Lanka.
Precis, så två av de här länderna som vi ska ta upp lite senare har ju varit på. Och ja, även ska jag till det tredje, så att jag känner att jag har valt de här tre resmålen ganska strategiskt.
Ja, det har du gjort, ja.
Ja.
Har du tänkt så när du har bokat dem?
Nej, inte riktigt, men det har väl bara blivit så.
Det har bara råkat bli så.
Ja, så det är faktiskt väldigt tur.
Ja, men det är bra.
Ja, så jag klarar mig undan.
Ja, men snyggt alltså. Men du, vi tar det från början då. Vi ska ju först snacka om hur det kommer sig att vår svenska krona har blivit svag.
Ja.
Ja, har du koll?
Lite grann faktiskt.
Ja, va?
Det är väl...
Vad skulle du säga?
Jag skulle säga att det har väl att göra med de senaste månadernas eller årets räntehöjningar. Att svenskar är ju bland de högst belånade folket i Europa.
Ja.
Och att ja, alltså en högre ränta innebär ju då att köpkraften urholkas i svenska hushåll.
Just det.
Och då blir väl kronan mindre attraktiv för utländska investerare att investera i Sverige.
Ja.
Därav så har, ja, därav faller kursen.
Okej. Okay. Ja, men det är bra. Ja, nej, jag tror att det finns en poäng i det du säger, men alltså rent makroekonomiskt brukar man ju faktiskt säga att låga räntor leder ju faktiskt till att ens valuta försvagas.
Mm.
För att det är, utlänningar vill inte sätta sina pengar, för man får inget för pengarna, för det är så låga räntor.
Precis.
Men det får ju bieffekter som du är inne på. Det ligger säkert mycket i vad du säger.
Ja.
När jag kollar upp det här så var det den största anledningen som listades var tydligen att Riksbanken har på senare år sålt en helsikes massa SEK.
Ja.
För tydligen har det liksom gjorts en liten strategisk ändring att Riksbanken vill inte riktigt ha så mycket reserver i svenska kronor, som har sålt av dem.
Ja.
Och placerat mycket pengar i utländska valutor. Och då blir det ju liksom, det är det här tillgång efterfrågan, när man säljer en massa av en sak, då går den ner i pris.
Ja.
Så det är det. Men sen, och sen har vi de här grejerna som du snackar om, och sen så tror jag, men det är lite, men det är väl också så här låg efterfrågan på det som tillverkas i Sverige.
Ja.
Vår industri är liksom inte lika stark längre.
Nej, vi är ju fortfarande en exportbaserad ekonomi, så att en svag krona gynnar ju egentligen exportföretagen.
Mm. Men det är ju bara att det är färre utlänningar som vill köpa svenska varor.
Ja.
Men då, det är därför priserna går ner. Ja, bla bla bla.
Ja.
I alla fall, vi är ju verkligen inte en podd som handlar om valutor.
Nej.
Jag undrar om det är många som lyssnar som himlar med ögonen nu och ja, snackar killarna.
Ja, det är väl många som har mycket bättre koll på det än vad vi har.
Ja, det men lite koll hade vi.
Ja.
Du, vi ska börja prata om kreditkort.
Precis.
Vad, berätta, kan du ta oss in i det?
Ja, så att om vi nu pratar om poängkreditkorten i Sverige och de enda som finns just nu, det är ju Amex och Mastercard.
Ja.
Det vill säga SAS Amex och även vanliga Amex och sen även SAS Mastercard.
Precis.
Båda de här korten har ju då ett valutapåslag.
Ja.
Och det är 2%.
Det är 2% på båda då?
Ja.
Jag kollade upp lite grann vad konkurrerande kreditkort som inte är sådana här poängkort har för valutaväxlingspåslag.
Ja.
Då har du till exempel Norwegian-kortet som, det är ju faktiskt ett poängkort men inte riktigt på samma sätt som vi tycker inte att det är det på riktigt.
Nej.
Men de har 1,75%.
Ja.
Så att det verkar som de flesta korten ligger på 1,75, men de här korten som vi rekommenderar till våra kunder, de ligger snäppet högre.
Precis. Mm. Och det jag kan tillägga med det här Norwegian-kortet, det är ju Norwegian-programmet, det är ju som ett vanligt cashback-program.
Ja.
Tidigare så var det så att de inte hade något valutapåslag, vill jag minnas.
Just det.
Och när man har ett valutapåslag på ett sånt här kort så äter det upp hela den cashback som du då får tillbaka. Så
det
nu,
stämmer.
Tidigare var det kortet på 2% och nu tror jag att de har sänkt till 1%. Så att man går ju back på att betala med Norwegian-kortet med det här valutapåslaget.
Ja, du går ju back mot valutapåslaget. Sen kanske du inte går back jämfört med andra kort.
Nej. Men när man börjar kolla på de här poängkreditkorten,
ja.
Det är ju också, det är ju trist att betala med 2%, men vissa har ju kryddat upp det här lite finare.
Ja. Men så var det väl förut på svenska kort? Är det något av de svenska kort som fortfarande kryddar utländska köp?
Svenska Amex hade tidigare en liten fin krydda på Membership Award, så att fick man 3x MR-poängen när man gjorde köp i utländsk valuta.
Mm.
Det här togs ju bort då för att det var sommaren 2020, vilket var väldigt trist.
Ja, tråkigt ju.
Ja.
Men jag vill minnas att det fanns någonting sånt även på SAS Elite-kortet.
Däremot finns det på SAS Mastercard Premium.
Det var där det fanns?
Ja, så att där tjänar du 20 poäng per 100 kronor när du gör köp i utländsk valuta.
Ja, du ser.
Mot vanliga 15 poäng per 100 kronor.
Så det finns en krydda kvar?
Ja.
Men då är det intressant då att, och det här valutaväxlingspåslaget, det ska man ju ta på allvar.
Absolut.
Det är ju rätt mycket liksom.
Ja, gör man mindre köp då är det ju strunt samma, men när man liksom ska betala en dyr hotellnot eller om man ska köpa något dyrt i utlandet, det är då det verkligen kan kännas av. Till exempel ett hotell på Maldiverna för 100 000 och sen betalar det 2%, då är det nog 2 000 kronor.
Mm, exakt. Men du, jag kom på att när vi förberedde här så jag kollar upp kreditkort. Hur är det med debetkort?
Bankkort, ja. De, för mycket länge sedan när jag var student så använde jag ett Swedbank Mastercard.
Ja.
Och även där tog de ett valutapåslag.
Vet du om det är lika högt som det här?
Det var på, jag tror att det var 1,5%.
Ja, exakt. Jag har för mig att det är något lägre.
Ja.
Men det är ändå så här, det är ingen stor skillnad.
Nej. Och där får du inte ut någonting, utan då är det pengar som bara försvinner rätt ut.
Exakt.
Medan på poängkreditkorten så får du ändå lite av en återbäring i form av poängen.
Och det är intressant, för vi ska återkomma till det här med cash, men vet du hur är det när man tar ut cash i utlandet? Då får du valutaväxlingspåslaget också.
Precis. Ja. Så det är så länge transaktionen görs i en utländsk valuta så blir ju det här påslaget.
Ja, och det är oavsett, och att ta ut cash räknas ju också som en transaktion.
Ja.
Ja, exakt. Och okej, så då har man de här påslagen som kan ju bli ganska omfattande.
Precis.
Och jag menar, reser du i jobbet och sådär och använder ditt kort hela tiden, då kan det ju vara smart att titta på någon av de här lösningarna.
Ja.
Och då ska vi snabbt snacka om Curve och Revolut.
Precis.
Vill du ge en liten introduktion till det här?
Vi kan ju börja med Curve.
Mm.
Och det är väl ett kort som du kan koppla flera kort till.
Ja.
Om man har till exempel den gratisvarianten så kan du ha två kort. Du kan ha ditt till exempel SAS Mastercard och du kan ha ditt vanliga bankkort.
Mm.
Och i Curve då kan du ställa in vilken valuta som du vill att kortet ska belastas med.
Just det.
Så har man den i SEK så oavsett om du gör ett köp i utlandet och betalar i USD så kommer Curve då debitera ditt SAS Mastercard i SEK.
Mm.
Och då slipper du därmed betala med 2% i växlingspåslag på SAS Mastercard.
Och bara praktiskt då så funkar det så att du skapar ett konto hos Curve. Du får ett kort skickat till dig.
Precis.
Ett fysiskt kort.
Ja.
Och det kortet kan du också lägga in i Apple Pay.
Exakt.
Ja. Och när du betalar med det kortet så det pip då i apparaten. Då vaknar ju Curves app till liv har jag för mig.
Precis.
Den här gör du förinställning.
Nej, utan du betalar med Curve-kortet då betalar du som vanligt och sen får du en notis i SAS Mastercard-appen att pengarna debiteras därifrån.
Ja, just det. Men att du talar om för Curve-kortet att lägga det på ditt SAS Mastercard, det har du gjort i förväg. Eller gör du det inför varje transaktion?
Nej, utan det kan man lägga in i förväg. Mm, så då har man det som ditt förvalda kort. Sen kan man även flytta transaktioner så att låt säga att du har råkat betala med fel kort.
Ja.
Då kan man göra något som kallas för go back in time.
Ja.
Då kommer ditt SAS Mastercard krediteras med den transaktionen.
Mm.
Och sen kommer ditt andra kort, ditt bankkort, att då debiteras.
Ja.
Så då har transaktionen flyttats från ett kort till ett annat.
Det är ju rätt smidigt ju.
Ja.
Och det kan ju vara så att du har liksom vissa, jag vet inte vad, men liksom du har olika kort som du vill använda på olika sätt i olika marknader eller på olika tider och sådär.
Precis.
Då ligger de alla där och så kan du liksom hoppa fram och tillbaka mellan dem.
Ja.
Och som du sa så kan du även ångra.
Exakt.
Ja. Och i och med att du kopplar ett kort till ett annat här, jag tycker det är rätt smidigt. Det handlar ju inte om att du ska förifylla olika konton och sådana saker.
Nej.
Utan det är en direktkoppling.
Exakt.
Och du, Curves tror jag tjänar sina pengar på månadsavgifter.
Exakt.
Eller?
Ja, det är väl egentligen månadsavgiften och sen skulle jag säga...
De kanske tar en liten transaktionsavgift.
Inte en transaktionsavgift, men... Jag får med att valutakursen kan även vara lite sämre.
Exakt, de hittar lite marginaler där, ja.
Ja.
Men väldigt lite.
Exakt, så det är fortfarande mycket bättre att betala de med 2%.
Ja, exakt. Ja. Okej, det var Curve.
Ja.
Sen har du Revolut.
Precis.
Det är rätt stor skillnad faktiskt.
Exakt.
Berätta om Revolut.
Revolut, där förladdar du ditt konto.
Mm.
Så att du kan köpa valutor i förväg. Och då till exempel köpa, låt säga att du ska åka till USA om en månad. Och då tänker jag, okej, men nu kanske jag passar på att köpa lite USD när kursen har gått ner lite grann.
Ja.
Och då har man hedgat sig mot eventuella kursförändringar.
Och de köpen kan du göra med ditt kreditkort, eller?
Precis, du kan ju ladda på ditt Revolut-konto med ett bankkort eller ett kreditkort.
Och det gör du så att säga hemma så att det blir inga valutaväxlingspåslag.
Ja, exakt.
Ja.
Och sen där i så köper du den valuta som du vill ha.
Och likadant är att du får hem ett fysiskt kort.
Precis.
Och det funkar också i Apple Pay.
Ja.
Ja. Och sen har du lite olika nivåer där så att du kan liksom ha, du kan börja betala en månadsavgift och då får du en massa extra tjänster.
Precis.
Vad är det till exempel? Har du koll på det?
De har ju något kort, jag har inte jättebra koll på Revolut, men det är något kort som nästan ska motsvara Amex Platinum i årsavgift.
Just det, och då har du lite så här...
Lounge access
och du har försäkringar och det är lite såna grejer, va?
Ja, exakt.
Ja. Ja, precis. Ja, men det är väl bra.
Ja.
Det är ju rätt många frekventa resenärer som använder det här.
Absolut.
Jag får lite intrycket av att Curve tycker jag låter smidigare.
Jag tycker att det är smidigare, absolut.
Har du någon av de här tjänsterna?
Curve använder jag, men inte Revolut.
Nej, ja, just det. Men har Revolut också? Nej, Revolut har ju såklart inte go back in time, eller?
Nej, inte vad jag vet.
Och det är rätt fiffigt.
Ja.
Och det finns ju en grej som folk använder go back in time till.
Precis.
Vad är det?
Det är ju när det är dubbla poängkampanj på SAS Mastercard.
Och det är till exempel över en helg.
Ja.
Och sen även om du har handlat på måndagen så kan du ta tillbaka det till söndagen.
Nej, utan det är alla köp du gjort innan dess. Så att låt säga att nu den 24 till 26 november så hade ju SAS en sån här dubbla poängkampanj på Mastercard Premium.
Ja.
Och då vill ju man försöka maxa det så mycket som möjligt. Men man kan ju inte maxa sin spend på de här 2 dagarna.
Nej.
Så då gör man sina vanliga vardagsköp på sitt bankkort under hela november. Och sen när det väl blir den här dubbla poänghelgen, då flyttar man alla transaktioner därifrån till SAS Mastercard.
Mm-hmm.
Och då får man dubbla poängen.
Just det. Ja, det är ju fiffigt ju.
Ja.
Mm. Det var det vi nämnde om i ett tidigare avsnitt, att det är liksom, folk har gått från att hålla på och flyga som galningar kors och tvärs för att samla poäng till att göra såna här saker istället.
Precis.
Ja, det finns lite hack.
Ja.
Okej, det var de två grejerna. Mm. Som sagt, du och jag tycker att Curve känns lite smidigare.
Ja.
För har du hört något argument för att Revolut är bättre?
Jag är faktiskt inte så insatt på det. Nej. Så jag törs inte svara.
Nej, vi är inte riktigt de som ska rekommendera.
Nej.
Men de, det är intressant att titta på dem i alla fall.
Absolut.
Du, och sen har vi kommit till det här om man ska växla sina pengar till exempel hos Forex innan man sticker.
Ja.
Eller om man ska ta med sitt kort ner och ta ut pengar i bankomaten.
Precis.
Så hur resonerar vi här då?
Jag brukar alltid ta ut pengar på plats i bankomaten.
Precis, det finns ju då lite olika saker att tänka på här.
Ja.
Du har ju dels, var ska vi börja? Är det valutakursen?
Precis.
Mm, var är, om de här två alternativen, var är valutakursen bättre?
Det är alltid bättre i bankomaten i det lokala landet.
Det är det, ja.
Ja.
Och det är för att de här stora bankerna har sett till det, eller?
Det blir ju dagens, eller man kan säga, vi kan ju börja med Forex då. Mm. Liksom alla sådana här valutaväxlingskontor, de tar ju alltid en mycket sämre kurs för att det är ju där de tjänar pengarna.
Ja.
De lägger ju på en ganska kraftig marginal.
Ja.
När du tar ut din bankomat, då är det inte samma sak. Då är det liksom spotkursen, dagskursen som du då får betala i bankomaten.
Men du har ju valutaväxlingspåslag.
Exakt, så att det kort du använder, där får du då betala ett valutaväxlingspåslag. De är 2% oftast.
Som vi pratade om innan.
Ja. Sen beroende på vilket kort du har så kan du även vara tvungen att betala en uttagsavgift via din kortutgivare. Precis. Till exempel 30 kronor eller vad det kan vara.
Men och trots detta så anser du att det är bättre att använda sitt kort utomlands?
Ja, i bankomaten.
Och varför det då?
Nej, men det är just för att
växlingskursen
den är så pass mycket bättre att
Den kompenserar för de här 2%.
Precis.
Okej. Okay.
Och sen det sista som man ska vara lite försiktig med, det är ju att även den lokala bankomaten kan ta ut en liten avgift.
Det är ju det. Det finns ju, det är ju det som jag tror är grejen, att det finns lite nervositet för det där.
Ja.
Och med all rätt faktiskt, för det finns lite skumma bankomater om man ska säga.
Absolut.
Hur brukar du göra för att identifiera att det inte är en skum bankomat?
Jag brukar väl ofta försöka ta ut på flygplatserna. Och om det är liksom en stor etablerad bank.
Ja, precis.
Så jag brukar hålla mig till dem.
Mm.
Men sen, man kan ju ta USA som ett exempel. Där är det ju ganska vanligt att folk köper bankomater som de själva bedriver.
Ja, det är småföretag som köper bankomater och ställer dem på barer.
Ja, så det är ju liksom ett väldigt bra sätt att tjäna passiv inkomst.
Så lägger de en liten procent på varje transaktion? Liksom.
Ja, de tar en dollar i transaktion och sen går in på en sån där sunkig dive bar i New York.
Ja.
Där du vill ha dollarsedlar. Och sen stoppar du in ett kort och sen så får du betala en dollar och sen får du en bunt med dollarsedlar.
Men det är där jag tycker att liksom, speciellt för människor som kanske inte är så där superresvana.
Precis.
Så det här med att liksom, ta kontanter och växla dem hos, eller kanske ta sitt kort, betala hos Forex och få ut kontanter i utländsk valuta.
Ja.
Det känns ju tryggt på något sätt.
Absolut, och det är väldigt skönt när man kommer till, när man landar på flygplatsen och bara kan hoppa in i en taxi. Man har redan kontanter i handen och sen kan bara sticka.
Det är bara klart liksom.
Ja, istället för att hitta bankomat och liksom ödsla en timme nästan bara för att få det där klart.
Ja. Det senaste året har ju gått jättebra för Forex-tiden.
Jaså?
Ja, och det är tydligen för att det har... Jag nämnde det för dig innan i att... Jag försökte leta upp det, kommer inte på exakt vad det var. Men det är någonting i stil med att det har blivit svårare att lämna Sverige med svenska kontanter och växla dem utomlands.
Ja.
Utan det har börjat rekommenderas att du gör det när du är i Sverige.
Precis.
Däremot det här med ta ut på kort och så, det funkar ju fortfarande.
Ja.
Men det har hänt någonting som gör att ta med dig svenska kronor utomlands är en dålig idé.
Precis.
Mm. Kanske, bara har du någon teori om varför det kan vara så?
Kanske många kriminella som har pengar som de vill ta med sig utomlands.
Ja.
De handlar mycket kontanter.
Precis. Men, och då är det ju lagstiftningsmässigt smartare. Bättre ur lagstiftningens synpunkt att de växlar den i Sverige. Det finns mer spårbarhet.
Ja. Och då kan man ju stöta på problem om man kommer där med 100 000 i kontanter.
Exakt.
Och då frågar de vart har du fått dem ifrån.
Ja.
Ja.
Ja, det är bra. Så man fattar ju det.
Precis.
Ja, så att som sagt, nog lite smartare att ta ut på bankomat. Men Nu ska man vara lite försiktig, för att den här bankomaten frågar dig vilken valuta du vill växla dina pengar.
Ja.
Och vad ska man välja då?
Då ska man alltid välja den lokala valutan.
Den lokala valutan.
Ja, så att du får både i bankomaten men även när du gör köp på vissa ställen så kan du få valt att betala i SEK enligt deras kurs, som då kan vara en väldigt dålig kurs.
Ja.
Eller betala i lokal valuta.
Mm.
Så det är alltid mer lönsamt att betala lokal valuta, även om du då får betala de med 2% i valutapåslag via ditt kort.
Precis. Så det är bra. Så det ska man vara lite försiktig med.
Ja.
Du, nu så hoppar vi in på resmål här.
Ja.
Vi har tre liksom regioner eller länder som har blivit billigare. Eller samma, i alla fall samma, hängt med den svenska kursen. Och sen tre som är jättejobbiga.
Precis.
Ska vi ta de som är härliga? Japan till exempel.
Ja.
Berätta om Japan.
Japanska yen, den är ju nästan på en bottennivå.
Mm.
Just nu är den väldigt billig, undervärderad.
Ja.
Och det gör att det är väldigt billigt och lönsamt att åka till landet. Japan från början är inte så dyrt som många kanske kan tro.
Nej.
Utan både boenden och mat och aktiviteter är ganska rimligt prissatta.
Vilket är underbart, för det är en så fantastisk upplevelse.
Ja, och det enda som egentligen är dyrt i Japan är om du vill bo på ett västerländskt lyxhotell. Typ ja. Park Hyatt i Tokyo.
Ja.
Men annars ska du bo i en annan stad som Osaka eller någon lite mindre stad. Så där är hotellen väldigt rimligt prissatta.
Mm.
Även de internationella kedjorna.
Mm.
Och även om du vill bo på någon lokal kedja så är det inte så det jättedyrt.
Och yenen är svag.
Ja.
Så det är bra, så det rekommenderar vi nu.
Ja.
En annan är Sydafrika.
Ja.
Där har ju liksom, de har ju haft rätt mycket problem där nere.
Precis.
Och det är ju en underbar destination, men samtidigt också lite farlig och sådär.
Ja, man ska ju vara lite försiktig med vad man vistas och vilken tid på dygnet och hur man rör sig.
Exakt.
Men det är ju väldigt vackert, framförallt Kapstaden.
Ja.
En jättevacker stad.
Och liksom där man ska vara försiktig är ju såklart de tätbebyggda områdena.
Ja.
Men det finns ju väldigt mycket som är tryggt och bra utanför.
Precis.
Så det är ju jätteroligt, och jag tänker ju ofta på Sydafrika, för det är liksom samma tidszon och sådär.
Precis.
Och motsatt väder.
Ja.
Vilket vi känner av nu att vi behöver.
Absolut.
Okej, okay, och sen tredje destinationen är där du nyss var, Sri Lanka.
Ja.
Så kände du det när du var där?
Både ja och nej. Det har ju varit väldigt oroligt i landet senaste 1,5-2 åren.
Ja, exakt.
Det har varit mycket uppror och det har varit brist på bränsle och strömavbrott och sånt där.
Mm.
Och i samband med att de här upproren började ta fart så föll ju valutan som en sten.
Ja.
Den har hunnit återhämta sig lite grann, men prisnivån i landet är fortfarande väldigt låg.
Mm.
Och vilket gör Sri Lanka ett väldigt fördelaktigt resmål att åka till.
Mm. Bra. Och det märkte, ja precis. Och du märkte det, du åkte ju tåg där och sådär, och sen så bodde ni på hotell och...
Ja.
Ni gjorde kanske inte av med så mycket pengar.
Nej, hotellen tog de i USD tyvärr, så det var ju, kom man inte runt, men måltider och sånt där var i lokal valuta.
Ja.
Så det var väldigt bra.
Det är bra. Okej, okay, där har vi tre rekommendationer. Sen har vi det som är jobbigt.
Ja.
USA.
Ja.
Ja, det är hemskt. Det är tråkigt, jag älskar åka till USA.
Ja, USA har väl, jag minns för 10 år sedan så var ju kronan väldigt stark mot dollarn.
Ja.
Då låg dollarn på ungefär 6,50 och nu idag ligger den på ungefär 10,50 till 11,20. Den brukar pendla lite däremellan.
Mm.
Det har ju varit ett ganska dyrt resmål under en ganska lång tid.
De har ju dessutom haft jättemycket inflation.
Ja, inflation, men även att landet går ju bra för landet.
Ja, precis.
Det är ju världens rikaste land och världens starkaste ekonomi.
Mm.
Så att man känner sig som svensk ganska fattig tyvärr när man åker till USA.
Ja, man gör ju det.
Ja.
Alltså man går i butiken. Ja, jag var där på Long Island utanför New York och skulle handla ett paket. Nu var det ju nu just där är det till och med extra dyrt, men jag skulle handla ett paket gravlax som kostade, så ett litet vanligt paket gravlax kostade $60.
Ja.
Helt sjukt alltså.
Ja.
Det var ju liksom, och då, det var ju ett tag sedan nu, så den låg väl kanske i 9-10 kronor, men
ja.
Ja, nej, men tråkigt.
Absolut.
Du, det var USA, sen har vi euro.
Precis.
Det märker vi alla.
Ja.
Inte minst till exempel Italien är ju dyrare.
Exakt.
Vad det var.
Ja. Och ja. Du har väl egentligen bara för något år sedan slog euron på ungefär 10,50-10,90, ungefär där en dollar ligger nu.
Ja, precis.
I somras när jag var i Italien så låg euron på 11,92 kronor. Och det var inte jättekul just den veckan.
Nej.
Så euroländerna, även om vissa saker är billigare i Sverige, så tar den emot just för att valutakursen är där den är.
Mm. Ja, det är tråkigt. Och sen har vi Danmark.
Ja.
Mm.
Och danska kronan, den är ju peggad till euron, så att de följer ju varandra.
Ja, det mer eller mindre. Inte,
ja.
Okej, okay, intressant. Ja, det är liksom, jag är ofta i Skåne och drar över dit, det kostar skjortan.
Precis.
Så är det.
Ja.
Jaha, hoppas att lyssnarna har haft lite nytta av det här.
Ja, det hoppas jag.
Har du något mer att säga?
Nej.
Nej. Då säger vi det.
Ja.
Ja, ha det bra.
Samma.
Hej.
Ciao.
Ever googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.